Vi har börjat gudstjänsten med att sjunga och tala om vår bäste vän Jesus. Och vi har fått instämma i bönen Fader vår. Vi har en fantastisk far i himmelen som älskar oss, som har all makt, som allt som heter faderskap utgår ifrån honom. Och han är just nu hos George och alla de andra som just nu behöver honom, där de sitter eller ligger hemma och inte kan ta sig hit. Vi har en vän, vi har en far. Och så har vi fått en helig ande som är utgjuten, som är med oss och leder oss och styrker oss. Det står att vi ska låta oss uppfyllas av helig ande dagligen. Ja, dagligen, det är redan utläggningen av texten. Det står bara låt er uppfyllas. Och i den formen som det är skrivet så är det ständigt och jämnt. Och då kan man ju tänka på den här fantastiska bilden med ett glas, enkelt. Anden är utgjuten. Den blev utgjuten för 2000 år sedan. Den alltså är utgjuten, men den behöver ett glas, en behållare som den kan fylla. Och där kommer du och jag in i bilden. Så att vi ställer oss till Herrens förfogande. Så att vi ber honom om, fyll mig. Jag vill bli fylld. Han kommer aldrig att göra detta om inte vi ställer oss till hans förfogande. Han tvingar ju aldrig någon. Och är vi inte intresserade, då är det ju vi som går miste om detta fantastiska. Att den helige ande fyller oss. För det är skillnad mellan att ha den helige ande, för det har alla som är frälsta. Men sen står det, låt er fyllas av helig ande. Så vi har vännen Jesus, vi har fadern och vi har den helige ande. Det är det fantastiska som vi som har sagt ja till Jesus får ha. Jag fortsätter här och läser ifrån Johannes 5 kapitlet. Och verserna 1 till och med 14. Johannes 5, verserna 1 till och med 14, och jag läser i Jesu namn. Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom, Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Jesus sa det till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa det till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem, den som gjorde mig frisk sa det till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de, vem var det som sa du och dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig." Jag älskar att läsa i evangelierna om hur Jesus drog fram och verkade. Det är olika varenda gång han gör någonting. Det finns i detta avsnitt väldigt mycket man skulle lyfta fram, men det finns en märklig fråga som Jesus ställer, kan man tycka. Och det finns ett budskap i detta avsnittet till, som är riktat till först den helade mannen, men jag tror att det är också ett budskap som är universellt, som gäller alla människor i alla tider på alla platser. Och detta budskap kom här i slutet av texten. Synda inte mer. Men jag vill börja med den här märkliga frågan, eller med början av den här händelsen som leder fram till den konstiga frågan, som man kan tycka, och sen till budskapet. Efter påskfirandet hade Jesus vandrat genom Samarien. Ni kommer ihåg hur han hade varit där vid Sykars brunn, och sen hade han dragit upp till Kana i Galileen, och där hade han helat den här tjänstemannen som stod i kungens tjänst, hans son som hade varit dödssjuk. Och bara genom att säga då, över ett långt avstånd på flera mil, så bara säger Jesus: "Gå, din son är frisk." Och i samma stund blev sonen frisk. Och nu plötsligt, eller nu ser vi i alla fall Jesus tillbaks i Jerusalem. Nu har han alltså lämnat Galileen och vandrat den långa vägen ner till Jerusalem igen. Och jag brukar säga ibland när vi är ute och reser det med grupper i Israel: jag är så begeistrad av att Jesus inte bara dog för mig, han också levde för mig. Med tanke på vilken uppoffring det var för honom. Tänk på födelsen, och sen tänk på nu alla dessa vandringar där han går runt och predikar om riket. Så nu kommer han alltså till Jerusalem, och det är en av judarnas högtider. Det borde rimligen vara nu vilken högtid. Han hade varit i Jerusalem vid påsken när han talade med Nikodemus. Det kommer ni säkert ihåg, för det har jag ju predikat, och ni kommer ihåg allt jag säger. Då var det påsk, och det är ungefär någonstans där kring mars, kanske början på april. Och sen hade han tågat genom Samarien upp till Galileen, och nu är det återigen en av judarnas högtider, och han är tillbaka i Jerusalem. Vilken är det? Det är självklart. Come on. Kunde vara pingst, men den kallas i Johannes evangeliet alltid för pingst. För själva festen heter ju 50 dagar. Så när man talar om den festen, så talas alltid om 50 dagars fest. Det har gått ungefär 9 månader. Det kanske hjälper. Ja, skördehögtiden, lövhyddehögtiden. Lövhyddehögtiden. Där de ska bo i en lövhydda en hel vecka. Så det var återigen en av judarnas högtider. Troligen lövhyddehögtiden, och då är vi i månadsskiftet september-oktober. Bara så vi får lite ramarna runt omkring där också. Och varför går Jesus den långa vägen nu från Galileen till Jerusalem? Varför gör han sig besväret? Jo, men hans far hade ju sagt redan till Moses att allt judiskt manligt ska upp till Jerusalem till dessa 3 högtider. Så han gör som fadern har sagt. Han är lydig sin far. Det är ju också hans eget ord förstås. Han är ju ett med fadern. Så han är där på grund av att det är Guds egen ordning. Han skulle vara där. Tre gånger om året skulle de upp. Påsk, pingst och lövhyttetiden. Jesus gör som fadern har sagt. Och bara det kan vara något som vi kan ta med oss härifrån den här gudstjänsten. Att vi gör som Jesus har gjort. Att vi gör som fadern säger. Det är välsignat. Och där kommer han alltså till Jerusalem. Och så söker han upp en plats som är ett slags sjukhus. Eller hur? Betesdadammen, det är ett slags sjukhus. Det är fem pelar hallar. Så där finns det alltså skuggad plats, plats som är skyddad mot regn. Och där ligger det massa med sjuka. Det står, där fanns det många sjuka. Så det är ett slags sjukhus. Det som är lite speciellt, det är behandlingsmetoden. Alltså där går det ingen sjuksköterska runt med spruta. För det hade de inte upptäckt än. Men där ligger de och väntar på att vattnet ska komma i rörelse. Och som det står i texten, en Herrens ängel kommer och rör upp vattnet. Och den som kommer in först i vattnet blir frisk. Så de är där för att bli helade. Och dit kommer Jesus. Och platsen heter ju på hebreiska Betesda, översatt nådens hus. Beit Chesed. Kanske till och med på arabiska något liknande. I nådens hus låg det många sjuka. Dit går Jesus själv. Varför går han dit? Jag tror igen att hemligheten är den att han gör precis det fadern säger till honom. Han är så lyhörd. Han går dit till platsen med de många sjuka. Vi läser på många ställen i Nya testamentet att Jesus helade alla i olika sammanhang. Och det är helt underbart och fantastiskt. Han kan inte ha frågat varje sjuk som kom till honom. Hur mår du? Vad har du liksom haft för ett liv hittills? Ska vi först ha en halvtimme syndabekännelse och sen börja och hela dem? Han skulle aldrig ha hunnit med det. När det kom tiotals, hundratals och han helade alla. Helt fenomenalt. Men just här i den här berättelsen, då händer det något annat. På en plats där det finns så många sjuka, svårt sjuka, då söker han upp en enda människa. Han söker upp en man bland alla dessa sjuka. Och det är ju ett fantastiskt budskap också till oss. Jesus ser den enskilde. Han ser inte bara mängden. Han ser dig och mig mitt i mängden. Och det här var ju en man som inte hade en chans att ta sig ner i vattnet när det kom i rörelse. Det är det han säger själv, det är hans vittnesbörd. Jag hinner aldrig i tid. Det är alltid någon annan som kommer först. Och just till den mannen som inte hade någon chans att bli helad. Också genom ett gudomligt ingripande. Ängeln är ju också gudomligt. Men just till den mannen kommer Jesus. Vi vet inte vilken sjukdom han hade. Var han blind? Då kan man inte heller gå snabbt ner till dammen. Var han handikappad? Haltade han? Då är det också svårt att ta sig dit först. Eller var han helt förlamad? Vi vet inte. Jesus banar sig alltså väg förbi alla dessa andra sjuka Och när han kommer fram så ställer han den här frågan som jag tycker är mycket märkligt. Vill du bli frisk? Hallå? Jag har varit sjuk i 38 år. Jag ligger här på sjukhuset. Jag bara längtar efter att komma ner i vattnet för att bli helad. Jesus, begriper du ingenting? Vill du bli frisk? Men om man tänker efter så är frågan kanske inte så märkligt. Mannen hade ju varit sjuk i 38 år. Han hade ju anpassat sitt liv till sitt handikapp. Han kanske hade fått rullator och trösklarna i hemmet hade gjort låga. Alltså, han på något sätt kanske hade vant sig vid att folk kommer med mat till honom. Man vänjer sig vid att man får den här extra hjälpen som man inte klarar sig utan. Det har varit blivit en trygghet i rutinerna som han hade vant sig vid under dessa 38 år. Kanske någon lät honom sova någonstans i hörnet av någon gård. I hörnet av någon gård, jag vet inte. På matrassen där, jag vet inte. Eller så sov han där i Bethesda. En trygghet i den begränsade vardagen. Att bli frisk betyder för den här mannen att hela hans vardag vänds upp och ner. För om han nu blir frisk, då får han gå upp klockan 6:30 på morgonen, gå till jobbet, klara sig själv. Vill du bli frisk? Jesus ser rakt igenom den här mannen. Han vet vad som finns i hans liv och i hans hjärta. Och tydligen var det någonting där som först behövde ställas i ordning. Jesus tvingar sig aldrig på oss, och därför är det en viktig fråga. Sen vet jag inte, är det irritation, är det frustration, eller är det bara att mannen är jätteledsen över Jesu fråga? Men han svarar ju: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Den här mannen hade inte tro på Jesus. Hur kan jag säga så? Jo, för han förväntar sig inte att Jesus ska hela honom. Han förväntar sig att det här vattnet eller ängeln ska hela honom. Han är fortfarande inne i de här tankarna. Vattnet, det är mitt hopp. Och jag kan också säga att han inte hade tro på Jesus på grund av att han sen när han blir tillfrågad: vem har hela dig? Och så, jag vet inte, ingen aning. Så han kunde inte ha haft tro på Jesus. Och ändå, fast han inte hade någon tro på Jesus, så är Jesus där i faderns uppdrag för att göra ett under. Jag tycker det är fantastiskt att se hur detta gick till. Och Jesus, han går inte in på det här med vattnet. Han ifrågasätter inte, han bekräftar inte, vi vet inte var det så. Jesus går inte in på frågan, utan nu spränger han ramarna. Nu lämnar han det här vanliga, det som människorna hade vant sig vid. Och han bara säger rakt till honom: stig upp, ta din bett och gå. Det här var gudomlig auktoritet och faderns kärlek. Stig upp! Och det fantastiska händer. Genast, omedelbart blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Och nu behöver vi inte tänka på att han hade en sån där, vet ni, fin, stor, tjock, tung Ikea-säng som han började släpa på. Utan det var en enkel bäddmadrass, kanske lite mer liknande en bäddmadrass. Det var hans säng. Och det var den han rullar ihop och börjar gå. Han tog sin bett och gick. Sådan makt har Jesus. En sådan Jesus får vi ha vid vår sida. 38 års sjukdom. Och Jesus bara kommer in och säger, stig upp. Ta din säng och gå. Halleluja. Sen läser vi, och jag ska inte gå in på detta, det blev bråk med judarna. Det kanske behövs en liten förklaring. Det var ju sabbat. Och enligt judisk lag fick man inte bära på bördor på något tungt. Inte ens på en vetpinne till sin eldstad. Man fick inte bära någonting på en sabbat. Och enligt Guds ord, alltså, det var inte att de hade kommit på det själv, utan Gud hade sagt, nej, inget jobb, inga tunga bördor. Och nu går det en man spatserandes på en judisk högtid, på en sabbat genom Jerusalem med sin bettmadrass. Hallå, det är klart att det blir uppror. Men Jesus, han låter sig inte stoppas av detta mänskliga. Och jag ska som sagt inte djupare gå in på detta. Utan det som händer sen, det är att vi får se Jesus där han går upp till tempelplatsen. Och det är inte långt mellan Betesda och tempelplatsen. Än idag besöker vi ruinerna efter Betesda dammen när vi är i Jerusalem. Och det är bara, om det nu inte skulle finnas muslimer där just idag. På den judiska tiden så var det bara typ 100 meter, 150, mellan Betesda upp till tempelplatsen. Så Jesus går från Betesda upp till tempelplatsen, och där kommer också den sjuke, och, eller som nu har blivit frisk. Och nu kommer det här budskapet som jag förstår är väldigt kontroversiellt. Jesus säger till honom, se, du har blivit frisk. Synda inte mer. Så att inte något värre drabbar dig. Just detta, synda inte mer. Det här är ett budskap som är som en vass pil som går rakt igenom min fina söndagskavaj och under huden och rakt in i hjärtat. Synda inte. Visste Jesus inte att han krävde det omöjliga? Är vi inte alla syndare? Kallades inte Jesus för syndarnas vän? Åt och drack inte Jesus med syndare? Och ni vet att svaren är ju ja hela vägen. Absolut. Fast det där med att vi är alla syndare. Är det så? Nu är ni ute på hal is här. Är vi alla syndare? Jag ser lite olika rörelser och svar. Och det är bra. Det är viktigt att vi tänker till i detta vi brukar säga så det är lite lätt och enkelt. Jag kommer tillbaka till detta. Aposteln Johannes, han skriver ju i 1 Johannes 1:10. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Alltså om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare. Och så står det i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det är det vi brukar säga till varandra. Och det är ju också Guds ord. Men nu kommer Jesus. Nu kommer Jesus och säger, synda inte mer. Är det möjligt? Jag tycker hos mig, alltså, när jag läste detta och var i förberedelsen, och nu när jag tänker på detta, pilen sitter där. fortfarande. Synda inte mer. Hur ska det gå till? Vilket budskap. Men jag tror att den här pilen, den är inte där för att döda oss, utan för att hela oss. Lite som en kniv som en kirurg behöver använda ibland. Det är inte till för att skada, utan för att hela. Även om det kan göra ont. Men här har vi alltså det här problemet att vi har nästan vant oss vid att säga till varandra, men vi är alla syndare, vi kommer alltid att synda. Och det är nästan så att vi har gett upp kampen mot synden. För det kommer ju ändå vara synder. Och så har vi en nådig far och så går vi till Jesus och förlåter han oss. Så det är lika bra, det är enkelt att bara fortsätta att leva i sin synd. För vi har ju en nådig far i himmelen. Och när jag säger så, då känner ni att det är något som är fel. Men det är så det framställs många gånger. Vi kanske går i sådana tankar många gånger. Vi har blivit vana vid att se oss som syndare som inte kan annat än synda. Vi säger visserligen att vi är födda av anden och av vatten. Vi tillhör nu Guds rike. Och vi säger att det inte finns någon skillnad mellan oss och de som är i världen. Det är också en sån, något som vi säger gärna, eller hur? Vi är inte bättre. Vi bara har det bättre. Jag har sagt det. Men stämmer det? Är vi som är födda av anden och vatten, som är pånyttfödda, som är Guds barn, som har förflyttats från mörkrets rike till ljusets rike, finns det då ingen skillnad mellan en frälst människa och en ofrälst människa? Om vi skulle ta den logiken, att vi är fortfarande precis som alla andra och vi kommer att vara syndare, vi kommer att synda tills vi dör och det finns liksom ingenting att göra kring detta, då borde ju logiskt vis Jesus ha sagt så här till den här mannen: det är lugnt, jag har helat dig, fortsätt du bara att synda. Jag kommer strax att dö på korset och förlåta dina synder. Du har en nådefull far i himmelen. Bara fortsätt att synda. Skulle vi ha tyckt att det är okej om Jesus skulle säga så till den här mannen? Fortsätt att synda. Så egentligen är det inte så konstigt att Jesus säger till honom: synda inte mer. För det är det som är målet. Det är det som är uppdraget. Det är ju det fantastiska som han har köpt åt oss på korset. Att vi får leva som rättfärdiga. Efter att ha helat mannen, utan att tidigare ha frågat efter hans synder, så kommer nu Jesus med det här budskapet till mannen: synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig. Jesus helar inte den här mannen så att han ska gå frisk ner i helvetet. Om jag säger det lite dramatiskt. Men det är sant. Han helar honom för han vill frälsa honom. Han vill rädda honom. Han vill att han ska bli pånyttfödd och gå till himlen. Jesus vill att det yttre helande leder till det inre helande. Och mannens liv behöver förändras från grunden. Han måste födas på nytt. Och det är ju så med oss alla, eller hur? Inte för att fortsätta att synda, utan för att leva ett rent och heligt liv. Och nu, senast nu, kanske någon säger: ja, men Sluta, jag kan inte, jag vill, jag har försökt, jag orkar inte, jag klarar inte av detta. Och då säger Jesus, du, jag vet att du inte klarar av detta. Det är därför jag har dött på korset. Det är därför mitt blod har runnit för dig. Och det är därför varenda gång du kommer till mig och ber om förlåtelse så förlåter jag dig gärna. Men det blir fel om vi sänker gardet. Det blir fel om vi säger att ja, vi bara fortsätter att leva som syndare. Vi bara fortsätter att synda. Det är helt okej. Det är där det blir fel. Målet är att vi ska leva nära Jesus. Som frälsta ska vi ju hjälpa varandra. Det står faktiskt att om du ser din bror eller syster att någon syndar, så gå och hjälp den här personen. För vi ska inte leva i synd. Enligt Romarbrevet 5:8 dog Kristus för oss medan vi ännu var syndare. Och där kommer jag tillbaka till det där jag sa. Är det sant att vi är syndare? Nej, vi var. Det finns ingen människa utan synd på vår jord. Men vi var syndare och då dog Kristus för oss. Till vad då? Att vi ska förbli syndare? Nej, för att vi genom honom blir rättfärdiggjorda. Halleluja. I Romarbrevet 6:15 frågar Guds ord, skall vi synda? Eftersom vi inte står under lagen utan under nåden. Alltså här tas ju den frågan upp. Skall vi synda? För nu lever vi inte under lagen, nu lever vi under Guds fantastiska nåd. Skall vi synda? Och svaret står också här. Naturligtvis inte. I 1 Korintierbrevet 15:34 så uppmanas vi. Nyktra till på allvar och synda inte. Alltså inte bara Jesus sa det till den här mannen. Utan här talar ju den helige ande genom Paulus och säger, synda inte. Hebreerbrevets 10 varnar oss på det allvarligaste att inte fortsätta att synda med vett och vilja. Det är alltså ingen option i Guds rike. Och så står det i 1 Johannes 3:6, den som förblir i honom, alltså i fadern och sonen, den som förblir i honom syndar inte. Wow. Så tittar jag på mitt liv. Och så säger jag, men det finns ju också synd. Jag faller. Jag är inte perfekt. Är det Guds ord som är fel? Eller är det något hos mig som inte är som det ska vara? Och i all enkelhet, Gud bor i oss, eller hur? Fadern och sonen och den helige ande bor i oss. Eller hur? Tror ni att någonting av Gud, fadern, sonen, den helige ande skulle acceptera, kompromissa med synden? Finns det synd i honom som bor i oss? Absolut inte. Det är enkelt, det är tydligt, det är klart, det är uppenbart. Så den som förblir i honom syndar inte. Så hemligheten är ju att vi behöver ha mera av honom. Att vi behöver öppna upp våra liv mera för honom. Att han får större utrymme i oss, i vårt tänkande, i våra känslor, i våra liv. För ju mer vi är fyllda av honom, ju större får vi leva, eller mer får vi leva i hans rättfärdighet. För att avsluta detta, nej, Som Jesu Kristi lärjungar har vi inget fribrev till synd. Tvärtom, precis som Jesus säger, synda inte. Men när det trots allt händer att vi syndar, då får vi lyssna på 1 Johannes 2:1. 1 Johannes 2:1. Jag ska faktiskt slå upp så att det blir ett citerat. 1 Johannes 2:1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Alla som tar emot honom. Vi skall inte synda, men om någon syndar, då har vi en som för talan inför far. Då har vi försvarsadvokat, den bästa som finns. Han kommer aldrig att få avslag hos fadern. Han kommer aldrig förlora ett fall i den himmelska domstolen. Jag tror med stor ödmjukhet så är det så att vi får be Jesus om att han hjälper oss att leva i detta, att inte synda. Men om det händer, och det är inget planerat, det är inget som vi säger, ja men det har vi i alla fall en plan B, så det är lika bra att vi syndar här lite grann nu, för vi har ju en förlåtande fader. Utan vår inställning här är bevara mig från synd. Bevara mig ren. Helga mig. Det är målet. Det är ribban. Och där vi misslyckas, det har vi förlåtelsen. Men ribban får vi inte sänka. Målet får vi inte förändra. Och då får vi be honom att han gör detta i oss. Att han hjälper oss. Det är väldigt viktigt att vi inte bara själv säger, Fader, nu har jag syndat och nu ska jag aldrig mera synda. Jag lovar, Fader, jag ska aldrig mera synda. Nej. Utan att vi kommer till honom och säger, Fader, förlåt mig. Och hjälp mig. Genom din heliga andes kraft, hjälp mig. Att jag inte behöver synda igen. Att vi ber honom, att han förändrar oss. Det är så skönt att kraften kommer från honom. Förändringen, helandet, förnyelsen, rättfärdigheten kommer ju från honom. Men han vill ha vårt samarbete i detta. Herre, jag tackar och prisar dig. Att du har gått fram till den här mannen. Du har sett hans lidande. Du såg att det var omöjligt för honom att komma ner till vattnet. Tack Herre att du har bevisat din gudomliga auktoritet och kraft och makt. Där du bara säger till honom, stig upp och gå. Tack Herre att vi får också räkna med det idag. I våra situationer, för våra liv. Vi får be dig Herre. Hjälp oss. Hela oss. Fyll oss med din ande. Och så finns du där. Du ser oss. Du älskar oss. Var och en. Helt personligt. Tack Jesus att du är en sådan fantastisk Gud. Tack att du inte behöver se på någon som sitter bredvid mig. eller som finns här i rummet, eller tänka på någon annan utanför rummet. Utan att det får vara mellan mig och dig just nu. Du hör mig. Och du älskar mig. Och så vill vi också be om detta, Herre. Att du ger oss kraften att kunna gå och starta och inte synda mer. Och tack att din förlåtelse är så otroligt stor, att där det händer så förlåter du oss. Vilken Gud vi har. Tack att du har räddat oss. Tack att vi får vara dina. I Jesu underbara namn. Amen.